P1 Dokumentär.
Strax före midnatt kommer två bröder till Vipaholmsanstalten i Lund. Lillebror är först in i undersökningsrummet. Patienten verkar rädd och darrar i hela kroppen, är 10 år och tycks sakna ledsyn, kan räkna till 5, noterar överläkare Hugo Fröderberg. Plötsligt säger lillebror att han vill sjunga, och där i undersökningsrummet sjunger han salmen "Tryggare kan ingen vara". Fröderberg antecknar i journalen att det nästan är rätt melodi. Lillebror börjar gråta och frågar efter sin mamma. Men det är bara storebror som är där. Och nu är hans tur att undersökas. Även han har nedsatt syn. "Kan du se oss här i rummet?" frågar Fröderberg. "Ja," säger storebror. "Ni ser ut som grisar och suggor." Sen säger storebror, som är 136 mil från hemmet i Västerbotten, "Jag ska slå ihjäl varenda skåning." Bröderna separeras och placeras på olika avdelningar på Vipeholm. Några år senare är båda döda, men bara storebrors hjärna skickas till Uppsala.
Ett dokumentär. Vipeholmsanstalten. En serie i 5 avsnitt av Randi Mossige Norheim. Tredje delen. Svårskött, obildbar och sinneslö.
Att det är ju ingen som vet om hur det var. Inte ens de som bodde grannar med Vipeholm visste hur det var.
Ingen sa någonting alltså.
Och jag antog att han var en släkting till dig.
Det är ju min pappas lillebror, min farbror.
Min farbror Inge Torkel placerades på Vipeholm och klassades som obildbar och sinneslö. Han dog inne på anstalten 18 år gammal. Hur blev min farbror, som det står i journalen, skrikig, orolig, bråkig och förstörande? Flera tusen svenskar placerades på Vipeholm. Jag kommer hitta helt nya dokument som berättar om livet där inne på anstalten och brev med nödrop om att få komma därifrån. Hur såg vägen till Vipeholm ut? Min farbror Inge Torkel beskrevs som avdelningens mest svårskötta patient. På Vipeholm hade han tvångströja och skyddshandskar. Men en gång var han någon helt annan och kallades solskensbarnet.
Jag minns det här hur han liksom sprang ut efter Björkallén.
Inge Torkels stora syster Ingrid.
Och han var barfota och så där våran infart började, där stannade han då.
Det är sommar och 30-tal och familjen filmar Inge Torkel. Han står lite på håll och tittar på när stora syster springer runt i vattenspridan.
Vad är gosingen?
Kusinen Birgitta.
På promenad med mamma.
Och han sitter på barnflickan Kaslins axlar och plockar körsbär.
Hejsan!
Och Kaslin, hon hade spottat ut kärnorna på en tallrik som blev stående över natten. Och på morgonen då hade inget torkletigt upp de där kärnorna. Det är klart man funderade över vad, hur man kunde äta på det där vis.
På vinden ligger breven kvar. Inge Torkels föräldrar är oroliga. De skriver att han inte pratar. Och nu, innan han fyllt 3, tar de med honom till olika läkare. Vi tror att det är några impulsbanor i Inge Torkels lilla hjärna som ännu inte är öppna. Vi hoppas att det bara blir en liten ränna så kommer det börja rinna fortare och fortare.
Men att hon berättade att hon hade varit med Inge Torkel till en doktor som hade sagt att han inte skulle bli bättre. Det måste ju ha varit väldigt svårt för mamma det där. Och ja.
Inge Torkels kusin, Birgitta.
Och då säger läkarna, ja, det där barnet ska inte bo hemma. För det är inte bra för de äldre syskonen att ha en handikappad lillebror. Så han ska in på ett hem. Så det är bara, ja, meningen var väl att de skulle skicka bort honom, va?
Inge Torkel ska placeras på institution. Hans stora syster blir ledsen över att han ska flytta och får ett paket som tröst.
Det var väl för att jag skulle få något positivt att tänka på. Och då, ja, jag fick de där ballettskorna.
Lillebror Inge Torkel lämnar sin familj och kommer aldrig mer tillbaka till sitt barndomshem. Min farbror är född 1934. Året efter öppnade Vipeholm. Varför skapades anstalten? Och vad var det för krafter som slet Inge Torkel och tusentals andra från deras familjer? I arkivet i Lund hittar jag en förteckning över alla läkare som jobbat på Vipeholm genom åren.
Vipeholm, nu börjar det så att säga gå upp ett halvt ljus, ja.
Klaus Garmer jobbade på Vipeholm innan han var färdig läkare.
Det var ett väldigt konstigt ställe, det var det. Den hette ju världens största anstalt för svårskötta sinneslöa. Kanske det bara var Europas, men man lämnade sitt barn eller där, eller det togs hand om, hur man kan säga det. Och sen skulle man slippa tänka på dem.
Och i Vipeholms arkiv ligger också journaler. Här är livet på anstalten dokumenterat. Från inskrivningsdagen till timmen och minuten när de dör. En del journalmappar är så tunna, bara några sidor. Andra är tjocka så att mappen börjat gå sönder. Fritz Olof Theodor har en sån mapp. Det ligger brev där också. Skrivna under flera decennier, även från institutioner där han bodde innan han kom till Vipeholm. Men av någon anledning har just de här breven aldrig skickats.
Fritz Olof Theodor Johansson.
Han var på ett sjukhus i Lund någonstans. Jo, men det stämmer nog.
Det visar sig att Fritz Olof Theodors berättelse sammanfaller helt med skapandet av Vipeholm. Nu, över 70 år senare, postar jag kopior av breven till hans släktingar.
Det är ju mors storebror, ja, just det.
Ja, det är din morbror.
Ja, det var ju ett sånt där ämne. Man fick inte prata om honom för det var något farligt med honom.
Det mest fantastiska var väl egentligen när du ringde första gången, för mig alltså. För att jag trodde ju inte på dig.
Fritz Olof Theodor Johansson är alltså Karin Rönnbergs morbror. Olle som han kallades, placerades på institution när han var 4. Hela sitt liv skrev han brev hem från de olika anstalterna. Först nu får hans släktingar ta del av de brev som av någon anledning inte skickades.
Jag blev så vanvettigt på något underligt sätt lycklig att jag skulle äntligen kanske få höra någonting om Olle. För han har ju hela min syster och mitt liv varit ett stort frågetecken. Stort frågetecken.
Vi sitter i solen på en bänk utanför Karin Rönnbergs port. Omkring oss blommar kastanjerna.
Ja, fint ser det.
Karin har breven i knät. Olle är 17 när han skriver till sin mamma. Det är en vacker handstil och han har tryckt hårt med pennan. Många brev börjar. Kära lilla rara snälla mamma.
Kära lilla rara snälla mamma. Vill mamma vara snäll och skicka med en flaska saft, choklad och vita karameller samt äpplen och päron och en sockerkaka och en tårta och en låda marmelad och en låda bananer och en hel flaska vimervatten.
När Olle skriver det här brevet är han på sin andra institution. Han berättar om allt han längtar efter.
En låda bonbonkarameller, en låda nötter och en ekorre att leka med i vinter. Och nu kanske mamma inte kan skicka mer för denna gång.
Här verkar det som om Olle tänkt sluta brevet. Men det finns många rader kvar på det linjerade brevpappret. Kanske kan mamma Greta packa med lite till.
Och jag ska be att mamma skickar till mig också 100 kilo grynkorv, 500 kilo såpa och också en låda Havanna. Nej, med 1000 stycken.
Fritz, Olof, Theodore, mamma Greta och pappa Algots första barn, Olle kallas han.
Men jag menar, när första åren var det ju inget snack om han. Han var ju ett vanligt barn.
Olle växer upp på en gård nära Lyresta. Från gårdsplanen har man utsikt över Göta kanal och båtarna som glider förbi genom sädesfälten. På en bild står alla samlade framför det stora vita huset. Tjänstefolket till vänster och familjen till höger.
De var ju väldigt rika alltså och hade en stor gård och så vidare.
Och där inne i stora salen är mamma Gretas svarta piano. Hon kan sitta och spela i timmar i sträck. En dag är Olle och lilla syster Lisa hos fotografen. Olles kläder ser helt nya ut. Han är suddig på bilden. Han verkar inte kunna sitta still. Det här är en av de sista bilderna som Olle är med på.
Men varför börjar de sen och skicka honom på olika hem? Så man måste nästan sätta sig in i den tiden, tror jag.
Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styrbarn.
Det är socialdemokraten Per Albin Hansson som formulerar tanken om det svenska folkhemmet. En vision om ett jämlikt samhälle, en stark stat som är som ett hem för alla.
I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
Men alla passar inte in i folkhemmet. På 30-talet pågår tvångssteriliseringar i Sverige. Lagen har antagits med bred politisk majoritet 1934. Och på radion sänds serien Lort Sverige. Reportern Lubbe Nordström har pratat med läkare runt om i Sverige och de är oroade över det svenska folkmaterialet, som de kallar det.
Det har ju blivit väldigt plåstrande på det viset med folkmaterialet, och vad ska det leda till? Medicinskt sett så plåstar man ju med avkomman och håller så många som möjligt vid liv, och de är ju inte alltid prima prima liv, eller prima krafter är det inte alltid.
Nej.
Sysslar man mer med det svaga, livsodugliga än med det kraftiga.
Det stämmer precis, och det har varit en genomgående synpunkt hos alla de läkare jag träffat i hela Sverige. Att om den här andan ska fortsätta så är det en mycket, mycket stor risk för att det ska få en stark degeneration i landet. Ett dåligt folkmaterial.
Det får vi naturligtvis.
De som klassas som sinneslöja ska hållas borta från övriga samhället. Historikern Sara Grutt.
Tron på anstalten som lösningen på samhällets problem är väldigt stark vid den här tiden.
Alfred Petrén är läkare och socialdemokratisk riksdagsman. Han har, med stöd av politiker från andra partier, varit med och drivit igenom steriliseringslagar för sinneslöja. De ska inte försämra släktet genom att föda en mindervärdig avkomma, som han uttrycker det.
Petrén var ju socialdemokrat egentligen, men det är ju han som liksom motionerar i steriliseringsfrågan. Det är ju Petrén som driver den frågan och har ju nära kopplingar till Herman Lundborg och sådär.
Herman Lundborg, han som var chef för Statens institut för rasbiologi, som bland annat genomförde skallmätningar på samer och andra minoriteter. Ett institut som Alfred Petrén varit med att skapa. Nu har Alfred Petrén nya planer. Den så kallade sinneslövården ska göras om i grunden.
Från början så ses ju all ny vård som en framgång, så att säga.
Tidigare har så kallade sinneslöja bott på mentalsjukhus, på ålderdomshem eller gömts undan och ibland utsatts för vanvård. Nu ska de tas om hand och staten ska ansvara för vården av de allra svagaste. För hemma kan de inte bo.
Man säger att även ett så kallat gott hem då, som man resonerar, kan inte vara ett gott hem åt en sinneslö person, som man säger. Utan man hör hemma på anstalt och det är inte någonting att argumentera om.
Alfred Petrén har många idéer. Kan de sinneslöa kanske bo på särskilda öar eller i nedlagda militärförläggningar? Hur många sinneslöa finns det egentligen runt om i Sverige? En stor inventering genomförs.
Man vill ha ordning och reda i anstaltssystemet. Ett renodlat klientel.
Nu byggs nya så kallade anstalter upp runt om i Sverige med specialiserade inriktningar. En för asociala imbecilla kvinnor, en för sinneslöa asociala män, en anstalt för fallande sjuka, alltså epileptiker. Och de heter Västra Mark, Salberga och Källshagen.
Det är som man vill skapa en perfekt ordnad värld, skulle man kunna säga, och liksom skapa den där logiska världen.
När Olle börjar sin resa genom institutionssverige finns inte Vipeholm. Men när det väl öppnar kommer Olle vara en av de första som placeras där. Han kommer tillhöra det så kallade Vipeholmsklientelet som inga andra anstalter klarar av.
Jag äter så bra och växer mycket, för jag är ändå till 5 meter snart, får jag inte rum i någon av hospitalets salar.
När Olle har blivit tonåring skriver han ännu ett av alla sina brev hem till sin mamma. Olle har blivit 5 meter lång och får inte längre plats i salen där han bor, men vattentornet kanske passar.
Här efter blir jag nog hänvisad till det höga vattnet. Han tycker han växer så fort. Så förklarar han det att han får bo vid vattentornet. Ingen som säger till honom att han slutar att växa sen. Nej.
Patientens epilepsi, sannolikt medfödd, står i Olles journaler. Gått i skola och lärt sig läsa, men imbecill. tidvis missbelåten, avundsjuk och grälsjuk, tidvis snäll och godmodig. Olle flyttas mellan olika institutioner och får bara komma hem till gården i Lyresta ibland. Han skriver till sin mamma om sin nya rekordvikt.
Jag väger 974. Jag är så tjock så att rocken sitter spänd omkring mig som ett tunnband. Jag menar, vilka ord!
Olle har blivit så tjock så knapparna skjuts iväg som pistolskott.
Och slungas igenom ett tak eller väggar. Jag kan också nämna att byxorna sitter som om jag vore född i dem.
Olle skriver namnen på några andra på avdelningen och berättar om maten han snart ska äta. Kött, potatiskräm, dricka, bröd, gröt, kräm och mjölk.
Och så var det två smultron i krämen. Och nu har jag ätit färdigt.
Och sen är det något som plötsligt händer. Är det ett epileptiskt anfall som Olle beskriver?
Det verkar våldsamt i magen och blixtrar för ögonen så att håret på huvudet vill jag resa sig. Och ögon och näsa rinner. Jag orkar inte tala rediga ord utan det hörs blott väsningar.
Men Olle hämtar sig snabbt och avslutar.
Jag innesluter miljoner hjärtliga, varma hälsningar och väntar fortfarande möjligt ett långt brev med många nya. Teckna din snälla son, Fritz Olof Theodor Johansson, till min snälla mom. Är det här inte heller skickat? Åh! Det är inte klokt.
Han vet ju inte att breven inte skickas.
Nej, ja, men det är ju grymt. Här står överläkaren riktig skit. Men om han lovar att jag får komma ut och såga ved så säger jag att han är snäll, men inte annars.
Olle fortsätter dokumentera allt han är med om i sina brev.
Kära syster Lisa, jag är frisk och kry och talar om att jag är på utarbete om dagarna. De har tagit ner en del träd på promenadgården här. Och så ska byggmästaren sätta upp en massa apelsinträd istället.
Olle börjar sakta förändras. Han protesterar när han känner sig orättvist behandlad. Och i breven märks det att han känner sig mer och mer avskuren från sitt barndomshem. Han undrar vad alla gör nu för tiden och skriver till sin syster.
Vad har Lisa för arbete om dagen? Hur mår Lisa själv om dagen? Är Lisa frisk och kry? Vi har snart middag nu om en halv minut. Hjalmar Karlsson på trean. Måste ju vara trean där de bor, va? Spelar dragspel så skjortan blir alldeles våt och lägger sin själ i var eviga låt. Om Lisa vore snäll skickade till mig lite saft och kommer att hälsa på mig någon gång i tiden. Jag har inte mer att skriva om för denna gång. Skriv snart, snart, gode Gud, hälsningar, lilla, söta, rara, söta Lisa. Nu får jag sluta mitt brev för denna gången med många kära hjärtliga hälsningar. Din bror Fritz Olof Theodor. Var det här också ett sånt som inte skickades? Tänk om mor hade fått det. Hur kunde de vara så hemska?
I brev efter brev vänder sig Olle till sin mamma och till sin syster. Han vill att de ska hälsa på honom, men ingen verkar komma. Och i journalerna finns inga anteckningar om att Olle får besök. Personalen läser Olles brev och antecknar med röd penna på varje brev att det skrivits av patienten Fritz Olof Theodor Johansson från Lyresta. Läkaren noterar, skriver ofta brev till sin mor med innehåll av den mest barocka art. Men varför ligger så många av Olles brev kvar i hans journal? Efter många år på olika anstalter försöker Olle få komma hem. Han vänder sig direkt till överläkaren Westberg och kräver att han ska ringa hem. Olle formulerar exakt hur telefonsamtalet kommer låta och vem som säger vad. Det är som om han regisserar det han vill ska hända när morbror Torsten lyfter luren hemma på gården.
Jo visst vill jag hem Olle, bara om jag får lov för överläkare Westberg. Om jag får hem Olle så vore överläkare Westberg så rysligt hjärtligt snäll. Jo tack snälla överläkaren Westberg. För han lovar Olle det, att han får komma hem och hjälpa mig. Det var snällt gjort.
Olles mamma Greta skriver dagbok.
Nu sitter jag åter vid mitt nattduksbord och skriver. Sorgsen, djupt sorgsen.
Greta har ännu en gång fått beskedet att Olle inte passar någon annanstans än på en institution. Det står i brevet hon just öppnat.
Och så fort jag kom hit var ett brev som kom mitt hjärta att blöda. Varför ska jag trycka så hårt mot jorden? Kanske därför att min själ då ännu starkare manas att lyfta sig ur gruset mot högre rymder och där finna ljuvlighet och ro. Olle passar endast på en asyl, säger fröken R. Ett kort, kallt meddelande. Men kanske tycker jag så, därför att det gör så ont. Nu ska jag emellertid försöka skriva brev och sen kryper jag ner i min säng ensam igen. Herre barmhärtige fader, hjälp.
När Olles pappa dör blir mamma Greta ensam med 4 barn. Hennes värld faller samman.
Hon får gå ifrån allt.
Greta, som vuxit upp på den stora gården i Lyresta med tjänstefolk som passat upp, måste lämna gården. Hon börjar jobba som hembiträde och flytta runt mellan de olika anställningarna.
Det enda hon hade med sig hela tiden, vart hon är och åkte, det var ett svart piano. Sånt där Malmsjöpiano.
Olle minns mamma Gretas piano. Nu, många år senare, vill han att mamma ska komma och spela för de andra pojkarna på avdelningen.
På noterna så gossarna får höra hur fint mamma kan spela noterna på pianot. För gossarna har inte hört hur fint mamma kan spela på pianot några gånger alls. Så att det låter fint här i salarna.
Greta ger inte upp hoppet om sin son Olle. Det måste finnas en plats som passar honom. I sin dagbok skriver hon om hur hon söker upp riksdagsmannen Alfred Petrén, som också är inspektör för sinneslövården.
Och hon, lilla Greta, går upp till riksdagen och frågar efter honom. Kan du fatta vad hon måste ha varit modig?
Vet du vad hon vill då?
För han är ju också... Hon vill veta vad hon har för framtid med Olle. Och det står ju nästa dag sen att jag är nöjd med svaret, står ju. Men det står ju inte vad svaret är. För det har hon ju själv inne i huvudet, så det behöver hon ju inte skriva ner. Nej, så det undrar man ju liksom.
Olle fortsätter skriva brev inifrån institutionen. Brev som fortfarande ligger kvar i hans journal. Han kräver att få komma hem. Och om han inte får det så hotar han med att pappa kommer att återuppstå från de döda. Komma igen levande och slå överläkaren.
Och om pappa får veta att han har mig här så stryker pappa upp honom och han är så stark. Eller när han kommer igen levandes.
Är det någon som förklarar för Olle varför han inte får komma hem? Olle verkar själv inte få något svar på det. Däremot får han många frågor. Läkaren säger: varför har jag vit rock på mig? Jag vet inte, svarar Olle. Varför är du här? Varför kan du inte vara hemma? Frågar läkaren. Jag vet bara att det är för att jag är sjuk, säger Olle. Hur är du sjuk då? Frågar läkaren. Olle svarar inte på den frågan. Har slagit en medpatient, står det i journalen från den tredje anstalten Olle flyttas till. Nu har Olle blivit våldsam.
Vipeholm växer fram som en lösning på problemet med att man måste lösa de andra anstalternas problem, så att säga.
De det handlar om kallas på anstaltsspråk för svårskötta, obildbara och sinneslöja. Det är intagna som är för våldsamma eller vårdkrävande. Historikern Sara Grutt.
De belastar sinnessjukvården på olika sätt och att man bör skilja bort dem från sinnessjukhusen. Man skapar till och med en särskild benämning för den här gruppen. Man pratar om Vipeholmspatienter eller Vipeholmsklientel. Är man på Vipeholm så har man i regel varit på någon annan anstalt, kanske ofta på många anstalter innan man hamnar där. Och man skulle kunna säga att de här personerna har liksom misslyckats på något sätt då, i den övriga vården.
När Vipeholmsanstalten öppnar 1935 är det 38-åriga Hugo Fröderberg som utses till chef och överläkare. Och i nästan 30 år kommer han sätta sin prägel på anstalten, som också benämns som sjukhus. Fröderberg kallar det själv för sin livsgärning. Han beskriver Vipeholm så här vid tiden för öppnandet. Det är som ett avskilt samhälle, en främmande kropp inbyggd i det fria, öppna samhället.
Vipeholm kunde ju ta emot 1000 patienter. Och där hade man samlat personer från hela Sverige. Många har ju helt frånkopplats från sina föräldrar. Och man kan ju tänka sig, om man kommer från norra delarna av landet, att det blir väldigt svårt för familjen att komma och hälsa på om de skulle vilja göra det.
Men ja, de var ju, höll ju rent och fint och allting sånt här liknande. Men det mest var det stora salar.
Klaus Garmer jobbade i omgångar på Vipeholm som ung läkarkandidat. Hans fru Ingegärd var med honom på jobbet ibland.
Jag var nog inte så intresserad överhuvudtaget, för mig var detta bara ett grått ställe. Nej, jag tyckte det var ointressant plats.
Och några år senare hade vi vår förstfödda med. Hon var väl ungefär 1,5 till 2. Ja, och jag minns alltså att hon tyckte var, hon vinkade åt dem och de vinkade åt henne, så hon trivdes där. Jag var lite grann tveksam hur hon skulle reagera där. För det var ju i alla fall en viss lukt där inne på något vis.
Vad var det för, hur skulle du beskriva den lukten?
Ja, jag vet inte. Föreställer mig att det är luktar hemma hos gamla människor, som vi naturligtvis inte är, man räknar särskilt till de gamla. Men det är liksom
instängt,
ja, och 2 dagars middags ånger kvar och lite annat sånt där liknande. Men det, annars var det renligt och fint, det var det verkligen.
Innanför staketet utanför en av avdelningarna satt en pojke, minns Klaus. Han satt där varje dag och tittade alltid åt samma håll.
Och väntade på sina föräldrar. De hade kommit den vägen, var det 2 eller 3 år sedan. Och då satt han i buskarna där och bara tittade där.
Ja. Och väntade?
Och väntade.
Ja, men vad fick du höra? Alltså, det sitter en patient.
Att hans föräldrar som var bodde uppe i Norrland hade kommit den vägen när de hälsade på honom. Det var enda gången han fick påhälsning. Och sen satt han och väntade att de skulle komma igen. Samma väg.
Den vanligaste frågan från föräldrar när en patient kommer till Vipeholm är: längtar han hem? Svaret är nej. Hemlängtan är ytterst sällsynt. Patienterna glömmer sitt gamla liv, säger överläkare Hugo Frödeberg i ett tal inför kollegor. Och i en rapport skriver han: utomstående tror ofta att patienterna i hög grad lider av sitt tillstånd. Det är en missuppfattning. De lever lyckliga och obekymrade i nuet, befriade från gårdagens plågsamma minnen och morgondagens gnagande bekymmer.
Men de påstår ju att de hade inga känslor, sa sig. Så att...
Ja, sa vem? Sa de det som jobbade?
Ja, just det.
Hallå? Hallå, är det Ingrid jag pratar med?
Ja.
Ja, jag heter Randi.
Jag vill ta reda på hur det gick till när min farbror Inge Torkel hamnade på Vipeholm. Men spåren leder istället till en adress i Djursholm i Stockholm.
Carl Henrik? Ja, oja. Det kommer jag ihåg. De hade en väldigt snibb tomt.
Ja.
Och jag vet att jag har sett honom vara ute och plockade äpplen där. Jag kan faktiskt se honom framför mig där nere.
Ett lite gammalt och murrigt hus var det. Och det var lite mysko där på något sätt.
Innan Inge Torkel fyllt 3 år tvingades han lämna sitt barndomshem. Men han placerades inte på någon institution som läkarna ville. Istället fick han bo hos några som grannarna i villorna omkring kallade damerna.
Men det var lite hemlighetsfullt och lite läskigt med dem.
Ja.
De här damerna. Och vi var aldrig innan att vi parade äpplen där nere i den nedre delen av trädgården. Och de såg ju väldigt konstiga ut när de gick iväg någon gång.
Ja.
Och de gick klädda. Så de var helt utan... hade ingen likhet med någon annan. Och framförallt Djursholm då, som var ganska... så där uppklätt och så. Så gick de i gamla byltiga kläder så där. Och...
de hade långa kjolar och mörriga hattar och sånt där. Va?
Det var lite hemligt därför att det var så omgärdat av träd och buskage. Och det såg alltid lite mörkt och dystert ut på den där tomten, kommer jag ihåg.
Och det gick ju lite rykten som sagt. Och du vet väl hur barn kan bre ut allting. Och det talas ju aldrig om någonting. Nej, det var hela atmosfären där. Där var ju lite mysko. Och de hade sett om den här lilla pojken.
Ja.
Ja, men bara det är ju mysko.
Men han hette inte Torkel, inte pojken?
Jo.
Jo, han det. Vi borde ha lekt med varandra och sådär. Men han var aldrig med någonstans och lekte. Han var i trädgården i så fall.
För de var ju inte fattiga. Då kunde de inte ha bott där heller.
Nej.
De hade ju en stor villa.
Men där uppe på balkongen så satt han och tanterna då. Så att det såg man ju när man gick förbi här.
Vad mycket rum.
Ja, det är väldigt...
så det här...
ja, just det.
Och sen är det här då utbyggt.
Inge Torkel fick bo hos 2 släktingar till familjen. De barnlösa systrarna Elin och Lalla.
Här är det stort huset då. Yeah.
Ja, otroligt fint.
Nu är jag i Inge Torkels gamla rum. Innanför balkongen på övervåningen. Här bodde han i 10 års tid. Systrarna kallade honom för sitt solskensbarn. De satte upp masonitskivor på väggarna så han kunde rita hur han ville. Och de lyssnade på opera tillsammans och lagade hans favoritmat. Åren gick där i villan. Inge Torkel blev äldre. Ibland hälsade släkten på. Kusinen Birgitta.
Och så kommer han gående ner för trappan. Och då står vi barn där nere. Och då tittade jag upp och det var en reslig, snygg kille som inte alls såg något konstigt ut. Och när han ser oss, då vänder han och går upp igen.
Jag är på vinden bland breven som mina släktingar skrivit. Det har börjat regna. Systrarna brevväxlar med Inge Torkels pappa. Något har hänt och det är bråttom. Vi måste hitta en lösning för Inge Torkel. Men Elin ställer kraven så högt. Hon hittar inget ställe som passar honom. Nu är systrarna över 70. En myndighetsperson har varit på besök i villan i Djursholm och är kritisk till systrarnas uppfostringsmetod. Inge Torkel som är 11 får göra som man vill. Han har rivit ner tapeter och spolat ner bordsilver i toaletten. Tiden närmar sig nu obevekligt då något måste göras. Det beslutas att Inge Torkel måste flytta till en institution. Men systrarna accepterar inte beslutet utan hämtar hem honom. Men till sist verkar de inte ha något val. En tågbiljett till Lund är redan köpt och Inge Torkel ska till Vipeholm. Jag hittar ett sista brev. Det är skrivet när Inge Torkel fortfarande bor kvar i villan i Djursholm. Det är en av systrarna som skriver till Inge Torkels pappa. Har du någonsin kommit in till honom på natten när du hör att han vaknar och så mumlar han och hur han då vill kramas? Har du sett hans gracila rörelser när han går på tå och hur han rör sina vackra små händer? Hur han njuter av att se något vackert och hur han kan ta ens händer och vill att man ska förstå hur vacker en sång på radion är. En gång hörde jag honom falla in i en sång med Galli Kurtzi. Jag har sett honom på min balkong på natten när han tittar upp på månen och stjärnorna och dansar av glädje av det undliga han ser. När Vipeholm öppnar är det inspektören för sinneslövården, Alfred Petrén, han som var med och skapade Vipeholm, som också väljer ut vilka som ska dit. Han börjar resa runt i Sverige och leta lämpliga patienter. Det ska vara de mest svårskötta så att andra anstalter avlastas. Historikern Sara Grutt.
Han betraktas ju nästan som en kung av de som arbetar ute på anstalterna. Han är mycket inflytelserik och hans ord är i princip lag. Man ser ju nästan aldrig på något sätt att han ifrågasätts i de här kretsarna.
Alfred Petrén och sjukhuschefen Hugo Frödeberg brevväxlar om olika tänkbara kandidater. 86 patienter på Salberga sjukhus företedde samtliga sådan svårskötthet som är villkoret för intagning på Vipeholms sjukhus, skriver Petrén.
Ett rationellt ordnat anstaltssystem där varje anstalt hade exakt de patienter som det var avsett för. Så att Vipeholm då skulle idealt sett ha bara svårskötta, obildbara patienter och inga andra patienter.
Era jävlar till doktorer. Sigge på 10 sa att min mamma skulle komma och hämta mig.
Efter nästan ett helt liv på olika institutioner närmar sig Olle 30-årsåldern. Han svär åt personalen, hamnar i slagsmål och flyttas till övervakad sal. En tisdag i oktober är det bestämt att Olle ska överföras till Vipeholm. I journalen noteras att han är förtjust inför flyttningen till Lund. Olle blir patient nummer 649 på det nyöppnade Vipeholms sjukhus dit han kommer 1936, året efter invigningen. Hugo Frödeberg tar emot och nu ska Olle sorteras i rätt intelligensgrupp 0-6. Ung man med enfaldigt utseende, noterar Frödeberg. Olle får förklara varför man firar jul och vem som är kung i Sverige och vad ärkebiskopen heter. Nathan Söderblom, svarar Olle. Adekvata svar, skriver Frödeberg i journalen, men framsagda i en mycket naiv ton som en lillgammal fyraåring. Olle beskrivs som tjatig och efterhängsen, men når upp till en sexa på Frödebergs sexgradiga skala. Olle fortsätter skriva brev från Vipeholm, men alla breven verkar inte skickas. Och några av breven tar överläkare Frödeberg med sig hem och sparar. Och nu hittar jag dem i arkivet med hans egna efterlämnade papper. Vid ett tillfälle kommenterar också Frödeberg Olles brevskrivande. Han skriver till Olles mamma Greta. Han skriver nog fortfarande en hel del brev, men jag anser det var meningslöst att skicka dem.
Ja, Olle skriver ju, alltså de här som vi har fått som var på senare tid och som den här överläkaren har sparat. Det är ju egentligen de som är mest Olle. Jag har snart gått här rätt så länge och inget besök. Och ber dig komma ihåg mig på Olofsdagen med ett vykort.
Olle har inte gett upp hoppet om hon någon gång får komma hem till gården med den stora kastanjen vid Göta kanal.
Och min far, pappa, ville inte att jag skulle gå på några sjukhus.
På vykort och lösa små lappar skriver Olle meddelanden direkt till Hugo Frödeberg med återkommande önskemål om att få lämna Vipeholm.
Men det måste ju vara något som har hänt på det där sjukhuset. Som gör att han är desperat nästan. Överläkaren är snäll om jag får be överläkaren skriva hem till Birger Nordström. För här tycker jag inte om att vara, för det är för många mil hem och kilometer. Jag blir snart ledsen och arg att vara här längre. För jag vill helst komma närmare Lysta som blir för mig mycket bättre och roligast.
På ett annat meddelande till Hugo Frödeberg har tonen ändrats. Något tycks ha hänt.
Och då undrar man, vad är det han har gjort som gör att han är... Har han sagt att du får inte flytta härifrån? Ja.
Olle hotar Frödeberg med att skriva och berätta om vad som hänt till sin mamma.
Jag skriver till mor att överläkaren är det oförskämdaste och styggaste och bara vill vara dum och skamlig. Frödeberg luras och ljuger. Och så har han skrivit, Gud och Jesus tycker aldrig om överläkaren. Sådana som ljuger vill inte Gud eller Jesus släppa in i himmelriket. Den här överläkaren är rädd att Olle släpps ut. För då kan han berätta vad de håller på med på det där sjukhuset.
Tillståndet är obotligt och kan hastigt medföra döden. Hugo Frödeberg, överläkare.
I nästa avsnitt i serien Vipeholmsanstalten, överläkaren och döden.
På något sätt är det ju en passiv dödshjälp.
Och där låg de där papperna. Och han säger så här. Det är vanvettigt att förlänga deras liv så att de blir fler och fler.
Du har hört den tredje delen av Vipeholmsanstalten, en serie i 5 delar av Randi Mossige Norheim. Ett samarbete mellan Ekot och P1 Dokumentär. Research Magnus Arvidsson, Thomas Kanger och Randi Mossige Norheim. Slutmix Nima Shams. Producent Magnus Arvidsson.